Jag vill läsa en psalm som är föreslagen idag, då temat för dagen är den högstes profet. Och det är från den 96:e psalmen. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära hela världen. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn. Ropa ut seger dag efter dag. Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under. Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud. Darra inför honom hela jorden, förkunna bland folken, Herren är konung. Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt det rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken. Ytterligare ett textavsnitt som understryker dagens tema, det är ifrån Lukas, ifrån det första kapitlet, den 57:e versen. Och det är om Johannes döparens födelse. Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig, vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Så där, nu ska vi se om den här hörs. Ja, den funkar. Ja, bra. Det är alltid roligt att komma tillbaks till ett ställe där man varit tidigare. Det på något vis säger det någonting om att det var inte så tokigt. För 3 år sedan så var jag här. Den här helgen, söndagen efter midsommar, och predikade. Samma helg, samma text. Är det någon här som kommer ihåg vad jag predikar om då? Nej, vad bra. Då kan jag ta den en gång till. Så klarar man sig. Nej, det ska jag inte göra, jag lovar. Det som jag pratar om, jag ska inte referera hela den predikan. Det vore ju dumt. Så får man inget nytt att säga. Men man kan ha det lite grann som en ingång i den här predikan. För det jag pratade om var lite grann det här uttrycket som fanns i texten. Vad ska det inte bli av den? Jag vet inte om barnet är det barnet. Alltså med förväntningar och förhoppningar. Och ibland som förälder tänker man har stora förväntningar och barnen ska leva liksom det liv som inte jag fick leva. Så gör man allting för sitt barn då. Och det kanske man inte ser till barnets bästa utan kanske till vad jag själv skulle vilja ha varit med om. Men om man då ändrar det här, vad ska det bli av dig när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Det är en fråga som man ställer till framförallt den yngre generationen. Men vad vill du bli när du blir stor? Och så ska man bli, ja, så finns det olika drömyrken då. Nu är det bloggare som är stor högt i kurs. Men om man ändrar det, ändrar vad till vem? Då hamnar man någonstans i det som är evangeliet. Vem ska du bli när du blir stor? För då är det inte det yttre, det som syns utsidan, utan då handlar det lite grann om insidan. Vem ska jag bli när jag blir stor? Och dagens text, dagens tema, ger ju faktiskt svaret på den frågan. Vem ska du bli när du blir stor? Som trumvirvlet, den högstes profet. Det är utmaningen för dig och för mig. Att bli den högstes profet. Håll kvar den tanken. Att du är den högstes profet. Så ska vi läsa en annan text som också finns för den här dagen. Som är från Jeremia. Jeremia 22, 1-4. Kommer upp här på väggen tror jag. Så sa Herren. Gå bort till judakungens palats och tala där dessa ord. Hör Herrens ord, du Judas konung, som sitter på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk, de som går in genom dessa portar. Så säger Herren. Handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan. Bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Om ni rättar er efter denna befallning skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portarna till detta palats, följda av sitt hov och sitt folk. Amen. En utmanande text om vad det handlar om att vara den högstes profet. Och den här texten, den går rätt in i vår samtid, trots att den då är skriven för över 2000 år sedan. 2500 till och med. Den här tiden som vi lever i nu, då tänker jag inte på den politiska eller den tiden, utan kyrkoårets tid. Den kallas för tiden efter trefaldighet. Och det är den tiden som är ganska lång tid, som är mellan pingst och advent. Så pass lång är den här trefaldighetstiden. Vi har haft alla högtider. Vi har haft jul, vi har haft 13 dag, vi har haft en fasteperiod, vi har firat påsk och vi har firat pingst. Och nu är det den här tiden som är, vad ska vi kalla för, utan högtider egentligen. Det är vardag. Nu är det vardag i kyrkoåret. Det är någon som har sagt att livet består av 1% Disney, 1% tragedi och 98% vanliga dagar. Och jag tror det ligger någonting i det. Och jag tror också att det finns någonting i det här att när vi läser om personer i Bibeln, när vi läser biografier om människor, när vi hör predikanter tala, så är det på något vis de här, vad vi kallar för de extraordinära, de uppseendeväckande människorna som på något vis skapar en bild av hur ett vanligt kristet liv ska se ut. Men om vi tänker på Petrus som pratade på pingstdagen och så kom 3000 människor till tro, förutom kvinnor och barn. Så kanske det är 10-tal av de här 3000 som är namngivna i Bibeln. Resten är vanliga människor. Hur var deras liv? Att leva liksom i Jesu efterföljd, att leva i den första kristna församlingen, att gå till sitt jobb, att vara slav och gå till slavarbete varje dag, varje dag. De gjorde ju det. De var inte de här som kunde ägna tid åt att vara i bön och hela den biten och förbereda sina predikningar och sådär. Utan de hade ju vanliga arbeten. De gick till sitt jobb varje dag. Sen kanske om man hade tur så hade man en vilodag då och då. Men det var inte säkert. Det var vanliga människor som levde sina liv. Och där är ju faktiskt vi också. Vi är ju oftast vanliga människor. Det är väldigt få av oss som är presidenter och kungar och profeter och predikanter. Det är några av oss som kanske är predikanter. Men i stora stycken så är vi vanliga människor som kämpar med våra liv. Som går till vårt arbete och där försöker vi då vara lärjungar till Jesus. På engelska så heter den här tiden the ordinary time. Ordinary time. Alltså ordinär är ett ord som ligger nära det svenska ordet. Ordinär, men inte i betydelsen av att vara obetydlig eller oviktig. Utan ordinär kommer från det latinska ordet som handlar om att ordna. Att skapa ordning. Och den här tiden, mellan de här festligheterna, det är en tid då vi kan skapa ordning i våra liv. Att skaffa oss heliga vanor. Och under den här tiden så matas det på med olika teman i kyrkoåret. Jag skulle kunna läsa i psalmboken vilka teman som finns. Men det är vanliga teman. Hur man är med sina nåd och tro. Alltså alla de här traditionella, inte tråkiga men inte så extraordinära ämnen. De finns under den här tiden. Och de finns där för oss att kunna liksom rätta in vårt liv efter det. Ett sånt här uttryck jag har fått av mina barn vid något tillfälle. Så här att de säger, när vi då ska ha folk över. Och så säger de så här, men pappa, du städar ju bara när vi får gäster. Och jag vet inte om fler av oss känner igen det, men det säger ju någonting. Och då blir det ganska stor ansträngning just vid det här städtillfället. När det ska vara så fint, när det ska vara fest då. Men att på något vis att skapa sig vanor. Till exempel att städa varje fredag, så gör man det. Och man putsar fönster vid speciella, kanske inte varje vecka, men en viss regelbundenhet. Den här ordningen, den här regelbundenheten, de här vanorna. Även vardagliga vanor, det är de som skapar förutsättning för att man ska kunna slappna av och vila och njuta av festen eller högtiden. Och det är ju risken med mig då, att jag städar frenetiskt ett par dagar sen när festen kommer och jag är helt slut. Och det är bara skönt när folk går så jag kan få vila. Och då njuter man inte riktigt av festen, det som man har sett fram emot så mycket, va? Eller hur? Och det är likadant med det här det kyrkoåret. Det kristna vardagslivet. Att skapa rutiner, heliga vanor för det kristna livet. Det är ju det som gör att när påsken kommer så kan man bara glädjas och fröjda sig att Jesus är uppstånden. Jag jobbar ju på studieförbundet Bilda och där har vi en del ortodoxa och katolska konsulenter. Och de ortodoxa, de har en ganska fast rytm. Och när det är fasta så är det fasta. Och då när fastan bryts och det blir påsk, ja men då är det uppståndelse. Och så frågar jag lite naivt, men fastan är också nu mellan påsk och pingst. Då tittar Johannes på mig och tycker, är du inte riktigt klok eller? Nu är ju brudgummen hos oss, då kan vi ju inte fasta. Och så lever de i kyrkor som skapar en rytm för dem. Att kunna liksom glädjas och njuta av Kristus i deras vardag. Heliga vanor skapar utrymme för festen och glädjen att kunna njuta av det när det sker. Men om man tänker på ordinär i relation till det, eller i motsats till det spektakulära eller det häftiga, så är det väl så att många av oss att vi har en förkärlek för det som är lite spektakulärt. Det som är lite häftigt. Och sommartid är ju präglat utav läger, konferenser. Och en del utav oss åker på dessa konferenser och läger och får andliga upplevelser. Och tycker det här är ju fantastiskt. Tänk om det kunde vara så här i min hemförsamling. Så har jag tänkt många gånger. Tänk om det kunde vara så här som ett lovsångsband med 14 musiker och alla som är verkligen igång och på riktigt. Tänk om det kunde vara så i församlingen. Så kommer man hem och så är det orgel och så är det boom. Lite så här. Och så tänker man, åh. Och så är det lätt att man, jag, får en värderar min egen församling i relation till det här extraordinära, det spektakulära. Och man bedömer sin församling som lite tråkig och lite trist och kanske i värsta fall som lite oandlig. Och det är för att vi har den här förkärleken för det spektakulära. Men tänk om församlingen skulle kunna vara den här rytmen. Man kan känna liksom den här stabiliteten i det. Som gör att man åker iväg på konferens och tycker att nu lyfter taket, vad underbart. Då kan man bara vara där. Och så kommer man hem till sin vardag och så lunkar det på där också. Och det är en befrielse i det. Att det finns den här tryggheten, den här stabiliteten. Om man bara värderar det här, värderar det här spektakulära, så ser man ju på sig själv någonstans, inte bara som församling eller också som individ. Alltså, hur många har jag uppväckt från de döda? Hur många har jag bett för så att de har blivit friska? Inte jättemånga. Nej, men då är det nog inte riktigt bra. Jag skulle vilja uppvärdera den trygga lunken. Det vardagliga. För att det är i vardagliga som det finns den här stabiliteten som gör att det finns en styrka. Att man inte bara äter chips och popcorn varenda dag, men det finns en stabilitet i kroppen att man äter hela kostcirkeln. Jag vet inte om ni har... En del av er känner säkert till den här tävlingen mellan en kanin och en sköldpadda. De skulle ta sig från punkt A till punkt B som var en bit bort. Och så... Kaninen tyckte, men det ska bli en barnlek, alltså det är nästan pinsamt. Och han retade sköldpaddan, du som är så långsam, haha, jag kommer springa före dig. Och sen så gick startskottet, ett klara färdiga gå, och så stack de iväg. Sköldpaddan gick, lunkade, och kaninen stack iväg jättesnabbt och tittade bak och såg, ja men jag leder ju jättestort. Ja men jag kan sätta mig här och vila lite grann och se när sköldpaddan kommer, och så kan jag reta honom lite mera då. Sköldpaddan kom och gick förbi och hejade och sa, jag kommer komma före det i alla fall, sa kaninen till sköldpaddan. Och sköldpaddan gick iväg och kaninen satt och väntade och tänkte, snart ska jag springa förbi honom. Men han njöt av värmen där i det varma gräset och somnade. Och det gjorde att när han vaknade till och tänkte, men oj, nu, men vad har hänt? Och så stack han iväg, men då hade sköldpaddan redan gått i mål. Och han förlorade den här givna tävlingen. Där han borde vunnit. Då tänker jag så här. Jag tror att det finns många kaninkristna som har somnat på vägen. Och jag tror att det finns många kaninkristna som har sprungit, men sprungit åt fel håll, för det var inte roligt där. Det fanns ingen utmaning, så stack man åt helt fel håll. Och så missar man målet helt och hållet. Och så är man iväg någonstans. Och så finns det sköldpaddskristna som tuffar på, lunkar på. Det går åt rätt, det går inte så snabbt, det är inte så speciellt och inte så häftigt, men det lunkar på och det går åt rätt håll. Och då skulle jag vilja uttala en stor och varm respekt för alla människor som har kommit till åren och som har bevarat sin tro. Som har på något vis funnits där i församlingen, skapat den här lunken där det finns den här stabiliteten som gör att faktiskt församlingen finns där för alla som också sticker iväg åt olika håll men kommer tillbaka, så finns församlingen där med den trygga lunken, det vardagliga. Och det är ju i ljuset utav Jesu uppståndelse, om vi tänker tillbaka till kyrkoåret. Påsken har precis varit, pingsten med andens uppfyllelse har varit, och sen det är i ljuset av de här två händelserna som vardagen får ett nytt innehåll. Man ser vardagen med nya ögon. Har du kvar tanken, som vi sa från början, att du är den högstes profet? För man tänker att jag ska vara en profet, då tänker man det här extraordinära, att man ska på något vis tjäna in, och så ska man ha pricksäkert till olika människor och säga att som så säger Herren, och så är det här extraordinära. Det kan vara det, men tänk om det istället skulle vara mycket, mycket mer av det andra. Att i den här trygga lunken, i vardagen, är det som är inte så extraordinärt utan ganska vanligt. Att mitt i det så kan vi vara den högstes profeter. Mitt i det så kan vi vara och få säga ord till människor. Få vara Guds redskap, Guds hälsning till människor. Mitt i deras vardagsliv. Vad krävs det då för att vara en profet? Måste man ha en speciell utbildning? En viss kunskap i Bibeln? Ett långt böneliv? Stora andliga erfarenheter? Är det det som krävs för att vara en profet? För att få kallas den högstes profet? Jag tror att alla de här sakerna är bra. Men jag tror inte att det är avgörande. Man tänker efter, vad är det, vem är det Gud använder? Och bara ställer den frågan, vem är det Gud använder? Och då ser vi i Bibeln och så ser vi i erfarenheten, så är det oftast inte de här mest de anmärkningsvärda människorna. När den första kungen skulle utses i Israels historia, så fick profeten budskapet att titta på den som är minst, den obetydligaste i den här syskonskalan. Titta efter den personen. Och den personen var så obetydlig så han räknade inte ens den här pappan med att den skulle kunna vara ett alternativ att bli profet eller att bli kung. Men David då, som fick kallelsen, uppdraget att vara kung, han var den obetydligaste i syskonskalan. Och någonstans är det så som Gud väljer. Maria som fick föda Jesus, en ung kvinna, inget speciellt, ingen kungasläkt, ingenting sådant, så är det på något vis att Gud har alltid en förkärlek för det obetydliga när Gud utväljer. Och då tänker jag, då finns det ju faktiskt möjlighet för mig och för dig också att finnas där, kunna vara använd utav Gud när det handlar om den som är mest obetydlig. Jag kanske inte är den obetydligaste, eller jag kan kämpa för att bli det. Ni förstår, det blir lite konstigt med bilden här, va? Men någonstans att Gud ser på ett annat sätt. Han har en annan kravlista när han tänker på vem han ska utvälja. Och då är det inte utbildning, erfarenheter, alla de här sakerna som vi kan plussa på vårt pluskonto och tycka att vi är lite bättre än andra. Nej, det är någonting annat. Det är villighet. Det är lyssnande. Det är överlåtelse. Bland annat. Men de tre sakerna tänker jag på. Villighet. Med Maria. Ske med mig så som du vill. Jag är din tjänarinna. Villighet. Lyssnande. Och överlåtelse. En profet är ju någon som lyssnar. Man tänker ofta att en profet är en sådan som talar. Nej, jag skulle säga att en profet är en som lyssnar. En profet är en som lyssnar både till människor och lyssnar in nöden, lyssnar in liksom behoven i samhället, hos människor, hos olika grupper. Men också en person som lyssnar in Gud. Ett dubbelt lyssnande finns hos profeten. Både lyssna in människor och lyssna in Gud. Och sen i det så föds ett budskap som kommer ifrån Gud, som är riktat till människor. Och då går det inte med någon standardlösning att ja, Gud vill att du ska vara snäll. Ja, men det är klart han vill. Men då kommer den här pricksäkerheten in. Man har det här dubbla lyssnandet. Och sen också villigheten att tala. Och jag tror att vi skulle lyssna till Gud på ungefär samma sätt, eller hantera Guds tilltal, så ska jag säga. Vi skulle hantera Guds tilltal på samma sätt som vi hanterar våra smartphones. Och nu ringer det här. Ja, jag kommer hem sen. Du har mat, det finns i kylskåpet. Ja, det var bara skoj. Ni förstår. Men någonstans, när det plingar till i telefonen. Vi är i ett bra samtal. Vi sitter runt ett fikabord och samtalar. Och så ringer någons telefon. Ja, ursäkta, jag ska bara. Och så blir helt plötsligt, det blir viktigare än samtalet. Eller man sitter och kör bil. Eller så plingar det till. Och sen så måste bara kolla vem det var som ja, det, i vardagslivet så blir det, kan det, eller har det oftast negativa konsekvenser när den okände helt plötsligt blir viktigare än det som finns här. Men om vi tänker, om vi skulle lyssna till Gud på det sättet, vi får ett tilltal, vi får en förnimmelse av att Gud vill någonting, ja, men då blir det som blir viktigare än det som är för tillfället. Inte viktigare än människor, men det kanske blir så att det som Gud, jag förnimmer utav Gud, kanske har en hälsning till de människor som jag just här pratar med. Att man också har öronen vända mot Gud. Och då tror jag, och då tänker jag inte så här att man sitter och pratar runt fikabordet och sen så, vänta lite grann, och sen så, ja, Gud säger att, nej, inte på det sättet. Utan jag tror det här är en att det ska ske intuitivt, alltså omedvetet. Alltså vi har en grundöverlåtelse i våra liv. Att Gud, använd mig på det sätt som du vill. Och så sitter vi där och samtalar runt fikabordet och så bara pratar man. Men i och med att den här grundöverlåtelsen till Gud finns där, så använder Gud, och jag har ett lyssnande till någonting som är något annat. Och så kan man bara i samtalet säga, ja, jag har varit med om det här och tänk den här människan som jag mötte. Och så kan den berättelsen bli precis det som blir till hjälp för de människor som man då sitter och samtalar med. Och i ett sånt samtal så är man ju lika mycket indragen i hjälpen själv. Man blir lika mycket hjälp för dig själv. Så att vara Guds profet handlar inte om att få de här tilltalen som kommer ovanifrån. Utan det handlar om att dela livet med varandra och ett överlåtet liv med Kristus. Det präglar mig så att det som jag säger också blir befruktat utav Guds ord. Mina ord och Guds ord går i varandra. Så det går inte att särskilja. Och då blir det, senare så kan någon säga, du är det där som du sa till mig vid det tillfället. Och så kan jag säga, vadå? Ja, men det betydde så jättemycket för mig. Det gjorde hela min dag. Det förändrade saker som gjorde att jag fick kraft och mod att våga göra det eller det. Och så kan jag tänka, men vi pratade ju bara. Precis. Och det är när vi bara pratar, när vi är överlåtna till Gud, så kan Gud använda vårt prat till att beröra människor. Och då handlar det inte om att jag ska vara så beläst och duktig och ha andlig erfarenhet och som har position och sånt där. Nej, det handlar om överlåtelse. Det handlar om villighet. Det handlar om lyssnande. Att vara närvarande i de möten som vi har. Det tror jag är att vara en Guds profet. En profet talar ju egentligen i två riktningar, kan man säga. Det kan man se i den här texten som vi läser från Jeremia. Så var ju det en ord riktade till makt. Ni ska göra så här. Och sen så kan också de orden vara, om ni inte gör, för det kommer faktiskt i versen efter som vi inte läser. Ibland så tar de bort saker för att de tycker att det passar inte. Om ni rättar er efter denna befallning så kommer det goda då. Men om ni inte lyder dessa befallningar, så svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta palats ska läggas i ruiner. Alltså, profeterna talar ganska hårda ord till maktens positioner. Kränk inte invandraren, låt inte oskyldigt blod rinna och så vidare. Det är ganska tydliga saker och självklara saker. Men det kan vara domsord som riktas, men de riktas alltid uppåt mot de som har makt. Och när profeter talar till enskilda människor så är det alltid med utav uppmuntran, utav tröst. Och där tror jag att vi ibland har blandat ihop det här när vi tänker att vi ska ha ord ifrån Gud. Antingen som enskilda eller som en församling. Att vi tänker, nu ska vi ställa allt till rätta och nu ska vi säga hur det egentligen är. Och så säger vi, så säger Herren, och så gasar vi på. Och så säger vi att du ska göra så. Gör du inte det så kommer Herren att gå till rätta med dig och då kommer det att bli... Ja, och så lägger vi tunga ok på människor istället. Och det är när de profetorden blir riktade neråt och har den klangen, då blir det fel. Och då skulle jag säga, då är det inte ord från Gud. Om man tittar på hur profeterna talar, så är det alltid liksom uppåt, där är det liksom knytnäven, höll jag på att säga. Men neråt så är den öppna famnen. Och det ser vi på Jesus också. När Jesus talar till fariseerna, så är den i huggorms yngel. Men när det talar till människor som har syndat, som lider, som har smärta i sig, så är det, jag dömer inte. Du får vara med i Guds närvaro. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Och så står det om Johannes döparen, att Herrens hand var över honom. Det var någon slags beskrivning av Johannes. Vad ska det inte bli av detta barn? Och Herrens hand var över honom. Och det är väl där någonstans som beskrivningen, om den beskrivningen skulle kunna vara om Sävedalens missionsförsamling. Men Herrens hand är över Sävedalens missionsförsamling. Då har Sävedalens missionsförsamling, Vallhamna kyrkan också givetvis, en möjlighet att få vara den högstes profet i den omgivning som finns här, i lyssnandet hos de människor som finns i er närhet, att tala ord utav upprättelse, utav tröst för människor, tala upprättelse till varandra också, att också kunna sätta politikerna på plats och säga, men så här går det inte att göra, kunna gå till doms med de som har makt. Men då är det inte enskilda människor, utan då är det makten i sig som man kan tala till, tala emot. Och det handlar både om att tala ord, men också att vara ord av dom till dem med makt. Det handlar om att tala, men också att vara ord av upprättelse, tröst till de tyngda. Det är att Herrens hand är över er. Jag var med på en vigsel för 2 veckor sedan. Det var länge sedan man fick bli bjuden på bröllop, men det brukar vara när man är i 25-30 års åldern, då är alldeles fullt och sen så blir det inte så mycket mer. Men här var en vigsel med 2 vanliga människor som har bevarat tron genom stora svårigheter i livet. 2 medarbetare, kollegor till mig på bilden, som har gått igenom mycket, och det som de har gått igenom handlar både om liv och död. Det handlar om närhet till död, men man kommer igenom och så blir det liv istället. 2 människor som har gått igenom svåra saker, och sen så när det har lagt sig lite grann så hittar de varandra. Kärlek uppstår och de känner, men vi vill dela vårt liv tillsammans. Och den här vigseln, jag har varit på ett antal bröllop och jag har haft ett själv också. Och där är det ofta att man vill att det ska vara så bra som möjligt. Det ska vara så vackert som möjligt. Det ska liksom vara blommor och fina kläder och brudnäbbar. Och allting ska vara så fint och så vackert. Och sen tenderar det att nästan bli lite grann som en föreställning eller en show. Och där på något vis brudparet står i fokus och man är glad för det skull. Det är så som det är, och jag tycker att det är vackert och fantastiskt. Det som var skillnaden med den här vigseln, det här bröllopet, det var att allting andades hopp och nåd. En psalm som vi sjöng går så här: hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Och det är en vacker psalm och en fin psalm. Men i den här sammanhanget, när 2 människor har gått igenom så mycket, hittat varandra, så blir den sången, den blir så berörande och så närvarande. Hur underlig är du i allt det du gör, vem kan dina vägar förstå? Och så finns de där med sina berättelser, har gått igenom mycket och så har de hittat varandra. Och så står de där och allting bara andas och signalerar att det finns hopp för människor. En sång som de också sjöng på den här viksen var att det bästa har ännu inte hänt. Jag tror att den Håkan Hellström låt. Det bästa har ännu inte hänt. Det kan komma bättre dagar. Och så sitter jag där med en annan vän som har det jättesvårt på sitt sätt. Går igenom mycket. Och så känner jag både hennes vägnar och också mina egna vägnar att men sista ackordet har inte klingat ut än. Och den här vanliga, det är en vigselgudstjänst som man har varit på ganska många, men där så blir man, i alla fall jag blev så berörd utav det vanliga, därför mitt i det vanliga så fanns det evangelium för mig, för oss människor som fanns där, evangelium i form av hopp och nåd för oss allihopa. Och det här är ett exempel på vad som kan hända när det vanliga får liksom fyllas med någonting mer. Och det är någonstans där som jag tror att församlingen, där vi, du och jag, att vi kan få vara den högstes profet. När vi blir som, när det blir på riktigt. När Kristus har tagit tag i oss. Och vi blir inte extraordinära, vi blir ganska vanliga, vi går vår lunk. Men mitt i den vanliga lunken så kan det glimma till och människor kan bli berörda av det som jag säger som bara var jag kom på just då. Nej, men Gud har varit med. Och så fyller vi vardagen med någonting annat, med Jesu uppståndelsekraft, utan att det behöver liksom vara så extraordinärt och sådär. Men det fylls med någonting mer. När vardagen får fyllas med liv. Och då kan det få bli en sån berättelse både om dig och om mig, om Sävedalens missionsförsamling och Vallhammarkyrkan, att Herrens hand är över er. Herrens hand är över er. Precis det som de sa om Johannes, utan att egentligen veta någonting. Och så tycker han sig, men så var det. Herrens hand är över oss. Och då får vi vara profeter mitt i vår vanlighet och vår bräcklighet och i vår smärta, så kan vi också få betyda någonting för andra människor. Vi ber. Gud, tack för din närvaro i våra liv. Tack att du inte bara finns utanför oss i rummet, utan finns också i oss. Och du vet vad som finns vårt inre och som gömmer sig där och allting, både goda och dåliga saker. Tack att vi får överlämna allting till dig. Och så nyttjar du det, använder det på ditt sätt. Herre, gör oss villiga. Gör oss lyssnande. Så att vi också förmår att kunna säga någonting. Vara någonting för andra människor. Amen.